Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Du lyssnar på Så vad händer med mig, Amat Levin.
And me, Jonathan Rollins.
Och det här är podden som håller dig uppdaterad på allt som händer i den populärkulturen, politiken, i samhället.
And in this episode we're going to begin a little catching up on Easter and how we eat and enjoy the holiday.
Hanna Hellquist som blev bjöd in sig själv till en vän och sen blev disinvited.
Mm.
Det triggade John rejält, kan vi säga.
Sverige alltså.
Sen pratar vi om rapporterna som kommer efter Israels belägring, 2 veckor långa belägring i Al Shifa sjukhuset i Gaza.
And then we wrap it up with a little bit about Germany legalizing weed for recreational use.
Precis.
I'm gonna get high, man.
Lite högt, lite lågt i det här avsnittet. Enjoy.
First, I'm gonna play that beat.
Okej, välkomna.
What's up, man?
Hur mår du?
I'm good, man. How you doing?
I'm fine.
Where y'all at family-wise when it comes to like stomach flu and stuff? Because I feel like we're not a... We don't really get it. Like, It's the season, it feels like. I know a lot of people that get it, but for the first time in a while, Sandra and I just recovered. But we were kind of bragging about it a couple weeks ago. Almost jinxed
ourselves. Det är därför jag inte vill prata om det egentligen.
Because y'all all right?
Nej, men stomach flu, alltså du menar... Är det
like when you're throwing up and shit, yeah.
Jag har aldrig haft den. Knock
that's
on
where I'm at,
wood.
Yeah. I'm knocking hard on wood, because that shit looks horrible.
Ja, man har ju bara hört värsta berättelserna någonsin, typ.
Man, we're coming out, not us, the guys in the family, as it goes, are stronger. Bash and myself, we made it out this time, another year without it. We're talking about it. Sandra
really jinxing it right now.
I know. Well, I don't care. Sandra and okay. I think I got injected with some bullshit when I was in the military.
Okay.
When I first went in.
Captain America serum.
Yeah. They gave me a bunch of... I walked through a line. I didn't say what it was. You walked through a line, and the shots you didn't have, they gave you the vaccines and shit. And they stuck me like 7 times. Poop, 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 poop. And I've been...
Man fanns ingen utrymme att vara anti-vaxxer, eller?
I'm never gonna be anti-vaxxer.
Nej, men jag menar,
you know what? That's another thing. I'm glad you mentioned that real quick, because these anti-vaxxers in America don't keep in mind the fact that if you go to any university, you got to get vaccinated anyway. Like, there's, if you do anything and you have to get vaccinated.
Vadå, måste man bli vaccinerad om man går på universitetet?
If you haven't gotten certain things, like say you didn't get measles.
Oh, okay.
You're gonna get that shit before you join this university. They need to stop acting like it's possible to really be a full-on anti-vaxxer.
Okay.
And be in society. But yeah, that's besides the point. I think that might be it. Or maybe I just have a immune system that's... My dad used to say I had a cast iron stomach, so...
Men vadå, så de hade det real bad eller dina...
Yeah, dina I felt... It sucks to see your kid sick. Mm. And like at the end of last week, Allie, she was throwing up and like saying why. You know what I'm saying? Like, it was so sad. She's just like, why? Please stop. You know, as she's throwing up. It's like, damn, man.
Och sen fick din fru det också.
Yeah, Sandra had it and now they're coming out of it now.
Okay, so hope you're not the carrier. Jag har inte tid för det här alltså.
Me neither, man.
Okej, okay, men så hade ni ingen påskfirande, eller hur?
No, we did. We had our, I'm saying they're out of it now.
Okay.
But, you know, today is, it's Tuesday now.
Ja, jag vet, men du sa att det var the end of last week. Jag menar, påsken är redan lördag, söndag.
We did a Sunday thing.
Okay.
That's what the family did. Actually, on Easter Sunday. Mm. So that was nice. Mm. We had a nice little Easter
Sunday. Vad är påsken på din rangordning av liksom holidays? Do you care? Or?
Not at all, man. I mean, I do every now and then. I think about what Jesus Christ did for me. And really happy. Mm. And I don't know. I like the food that y'all choose on Easter. It's really...
Same food, as always. På alla... Det är bara varianter, det är bara en slight.
What's the difference though?
Lamm, jag gjorde lamm faktiskt. I en hel lamm, såhär lammstek liksom.
Nice.
Ja, it turned out
I've never seen it in a, as a Easter
men,
thing.
Men det ska tydligen vara en grej. Jag blev influenced av ICA-buffé-tidningen. Där det var som en stor lammstek på omslaget. Jag bara, you know what? Jag har aldrig gjort det här. Jag gillar att laga mat, men testa det. Men och då när jag läste det, då tydligen så stod det att lamm är en påskgrej. Jag har aldrig tänkt på det förut, men I guess it is.
Good.
Men det är ju alltid varianter. Det är lite potatis och sill är väl alltid återkommande.
Red cabbage. Ja. Red cabbage pops into the show sometimes. At like Christmas. So yeah, I get it. That's still, they add a thing. But it's still. Prince corn, meatballs, always a mainstay. Sill. So I did all that. I like the food.
Jag läste en grej idag som apropå påsken som jag tyckte var... kändes väldigt svenskt. Okay. På något sätt. Den är skriven av, på DN av Hanna Hellqvist som du också känner.
Mm, shut up.
Rubriken är så här. Hon skriver ju överlag mycket på DN i ur sitt liksom...
Like a column.
Ja, men hon skriver mycket om sitt eget liv liksom.
Okay. So like a blog.
jag ska inte kalla det för en blogg. Men
I'm a writer. I like your blog. I like your DN blog.
hon skriver, rubriken är så här, det gör så jävla ont att jag inte var välkommen på påskafton.
Oh.
Och hon skriver om att hon var, ja, whatever, det är ett litet intro här. Men sen så kommer det till grejen med att hon så här, kände att hon ville fira påsk. Hon hade, I guess, ingen att fira med. Så nu läser jag från texten. Så jag frågar min vän som bor en mil bort om jag får fira påsk med dem.
Okej, it's 10 kilometers.
Jag bjuder in mig själv och hon säger ja. Men utan något större engagemang.
Okej. Okay.
Jag vilar i vetskapen att jag kommer få sitta vid bordet med hennes familj som jag älskar. Hundarna och katterna och barnen. Jag längtar efter dem allihop.
Uh-huh.
På påskafton, bara någon timme innan påskfirandet ska börja, smsar min vän igen. Hon förklarar att huset tyvärr är fullt.
Get the fuck out of here!
Och att jag inte längre kan komma. Jag har varit i det huset många gånger. Det är en gammal Värmlandsgård. De har två våningar och en gigantisk trädgård. Och jag vet att det är omöjligt kan bli fullt. Det är jag som läser lite konstigt nu. Men jag läser sms:et igen. Jag är inte längre välkommen.
That's bullshit. I end the friendship. I'm done.
I'm
done. We're no longer friends. I didn't know we weren't friends. Mm. You do that shit to me, we're done.
Mm. Jag visste att det här skulle trigger you, John.
Oh my god. And now she got nothing to do on Easter?
Mm. Jag läste också någon grej på, när jag var på, jag scrollade och var på Reddit och kom på någon tråd. Jag vet inte, du vet, vad, om det här var riktiga, det var print screens på, från någon tråd, I guess, där amerikaner hade uttalat sig om Sverige och hur det är att leva här.
Yeah.
Och det var bara liksom inlägg efter inlägg om hur mycket Sverige suger. Och baserat mycket på just det här med så hur ovälkomna man känner sig. Hur kalla svenskar är.
Yes.
Hur,
I see it in my wife, man.
Ja, hur
and man, she's a warm Swede.
Mm.
I'm sorry, I cut you off.
Och, nej men, kör på.
No, I think Sandra's a warm, sweet. Mm-hmm. I think you would say she's a warm person. I think you and her are kind of like soulmates a little bit. Like, you have very similar. This basically, I'm saying I always wanted to have sex with you.
Yeah, I get it.
But that's the one thing that bothers me, and she doesn't seem to get it. Like, something like this, I could see her saying, no, she wouldn't do that, but I could see her feeling like, why did you invite Hannah?
Mm-hmm.
Because there's not enough chairs or some bullshit like that. To me and my family.
Isn't that a real story? There's not enough chairs.
She's done that. It's not enough chairs. And I'm like, well, get a chair. I don't know what to, I don't know what to tell you. Such and such is coming. Mm-hmm. Like, if I invite Hannah, Hannah's coming. Mm-hmm. And there's no way on the day of I'm going to tell somebody we ran out of room. It's impossible mm-hmm. that in even in my place that it's not a large home in what did she say?
Värmland, yeah.
Oh, Värmland. There's not any way that I'm going to say you're uninvited because of space, because that is bullshit.
Mm.
Oh, man.
Men,
what about you? How you feel about it?
Jag tycker det var helt... Nej, jag skojar. Nej, obviously så tycker jag att det också var sjukt.
Is the friendship over?
Ja, alltså, pretty much. Jag skulle... För så här, det har snackats en hel del ju på senare tid, vilket är bra. Och det är många som har skrivit om det i tidningar och så vidare. Det här med att liksom vara ensam på högtider.
Mm.
Och hur tufft det är, hur jobbigt det är. Och jag har aldrig varit där. För jag har liksom, min familj bor i stan, jag bor i... De har alltid, vi har alltid firat liksom. Jag, så det är aldrig att jag har befunnit mig någonstans där det är så här, jag har på riktigt nu ingen att fira med.
Mm.
I guess förutom midsommar innan jag träffade min fru. För att det var ingenting vi firade i min familj och ingen jag kände egentligen hade något landställe och så här, så att man men då var det för mig så var det då midsommar ingen grej än. Så jag kommer inte ihåg att jag var någonsin ledsen över att inte få fira midsommar. Jag var bara som att så här, midsommar är ingen grej för mig.
Yeah, no
det enda jag kommer ihåg var att man gick någon gång när man åkte in till stan. Typ, vad ska vi hitta på? Vi åker in till stan. Och så är det som en fucking som en scen ur den här, så här, vad heter den? 28 days later. Eller något sånt där. Bara hela stan är som en så här ghost city.
Yeah.
Och att det slog mig då att så, oh shit, det är för att det är midsommar. Ah, okej, det är ingen i stan. Det finns ingenting att göra. Det är typ den nivån. Men det är klart, hade det varit julafton eller någon sån där firande som man så bryr sig om mer.
Mm.
Men jag tycker det är bra att jag har uppmärksammat i alla fall hur många det ändå är som tvingas fira ensam och hur tufft det kan vara.
Yeah.
Och att fler borde, I guess, bli bättre på att bjuda in om man känner någon som man vet är typ så här singel, kanske inte familjen kanske inte är stor eller familjemedlemmarna har dött eller
yeah, whatever. Too,
de bor i en annan stad, att man borde bli bättre på att reach out. Och här så verkar det ju som att hennes vän var inte den som hade reached out, utan hon har bjudit in sig själv.
Mm.
Och hon skriver här, det kanske är fräckt att bjuda in sig själv, men det är också något som jag har varit stolt över genom åren, att jag vågar fråga om jag får vara med.
Yes, and if you say yes, you you made your bed, now lie in it. That's what we say as an old saying. You made your bed, now lie. You made this whatever it's going to be, but you can't go back on that shit.
Nej.
They call it reneging. You don't renege.
Nej.
You said yes, you coming.
Ja, nej, och the day of, och som hon beskriver om det stämmer, jag vet inte att liksom någon timme innan liksom. Det är bara
it
det
can't
är
be. Det I almost feel like she had to have lied. I can't see that ever. You can't do that.
Mm.
You got, I mean, or you say my kitchen blew up.
Yeah.
You alright?
Oh, okay. Jo, jag fick bara ett sms. Jag har ett möte med en person och jag fick ett sms och jag bara fuck vad det nu. Men det var nästan det var bara en påminnelse. Så okay. Thank God.
I thought you were gonna say that you got uninvited from the meeting.
Oh, exakt.
Like you're no longer.
Nej, men det var bara en liten så här.
You knew that was gonna tick me.
Ja, visst.
It's gonna grind my gears.
Men jag tyckte det var intressant på att läsa. Det är alltid kul, eller det är intressant och välbehövligt, I guess, att få med baksidan av alla de här firandena. Och så här ser det ut kanske för många. Jag vet inte hur representativt det här är.
Mm. Gonna say that with our listener base too.
Ja, men jag tror att många fastnar snarare i det här med att de kanske inte ens vågar bjuda in sig. Men sen så när man väl gör det och så får man en invite. Och det som skulle störa mig mest om jag var i den här situationen, det är just förklaringen att huset är fullt.
Yeah. What do you mean? Just say we don't want you here anymore. And that's the thing. She dared to put herself out there and invite herself. The least you could do is keep it real and say, I don't want you at my house anymore. Your ex is going to be here.
Eller whatever.
Whatever the truth is, because you didn't tell the truth. Whatever the truth is, say that truth. Fucking coward. I don't want to be your friend anymore because you're a coward. I would say that truth, Hannah. Go hit her up and say, you know what? Or him up, whoever. Hit them up and say, you're a coward. I don't want to be your friend anymore. You could have just kept it real and said, I don't want you at my house. And then we could have still been friends. Now, fuck you. Kick rocks with sandals on. What did she say on...
For Love is Blind?
For Love is Blind. Kick rocks with barefoot. Open toes. Yeah, whatever. Fuck them.
Någon annan som är lite av en coward hittills är Drake. Alltså. Vi pratade förra veckan i ett AV-avsnitt, eller om det var Minnesota, jag minns inte längre.
AV, probably.
På Patreon, om beefen mellan liksom Kendrick Lamar och Drake och Cole. Och det har fortfarande inte kommit något svar. Ingen av dem har svarat till Kendrick.
He went at Travis Scott.
Gjorde Drake det?
He was at a concert and had
a
hologram of Travis Scott that he shoots up.
That's not what we're talking about. Vem bryr sig om Travis Scott?
It makes you more of a coward, I think.
Utan det enda han har gjort var att vi spelade upp den i avsnittet när han gick på någon rant under en av hans konserter där det bara var som en self-affirmations. Och han lät fan mig nästan gråtfärdig. I att så här, nobody can fuck with me, I do what I do best.
I do what I do!
Och sen så är det bara mycket så här poster på hans Instagram med så här, en bild på honom med texten, they rather go to war with me than admit they are their own worst enemy. Klassisk liksom Drake caption.
It's how I can hear it in his voice. They rather go to war with me than admit they are their worst enemy.
Så att, trist.
Well done.
Hörrni, vi tar en paus och sen så ska vi prata om lite mer seriösa saker. Vi började lite light, det blir seriöst. Och sen så kanske det blir light i slutet igen.
Okay? Om vi orkar.
Om vi orkar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Okej, John. Vi är tillbaka.
Yeah, man. Those of you that heard an ad there, you can skip those by becoming a supporter on Patreon. Patreon.com/SVHole. You can give as little as 10 crowns a month to get some extra stuff, including ad-free episodes. You get videos. We're filming ourselves right now, looking all sexy. And stuff like that. So join us. Patreon.com/SVHole.
Vad ska man säga? Det fortsätter... Vi har gjort så mycket avsnitt om Israel, Gaza, folkmordet som pågår där och som har pågått där nu sedan i oktober. Det är svårt tycker jag att när man har gjort så många avsnitt som vi har gjort, jag har skrivit flera grejer i tidningen om det och så vidare, och man börjar känna att det slutat så här. Alltså, jag vet inte hur, man har sagt allt som man kan säga på något sätt.
I feel like our sides have been displayed prominently on here.
Precis. Ja, och det är svårt också att snacka om det i podden utan att det blir för mycket repetition. Och det är inte för er som lyssnar på podden varje vecka så vill man ju inte heller repetera sig. Så att är det någon ny lyssnare som undrar var vi står, då finns det, bara sök på våran podd och sök på Israel eller Gaza, så kommer ni få massa avsnitt och då kommer ni kunna höra i realtid alla våra poänger liksom, och vad vi tycker.
One thing I don't say enough is that the Laugh House is out there. Go to laughhouse.se to come and join me and
wow,
laugh.
Great timing, John, på den.
That's what I do, man.
Thank God for you.
Yes.
Men vi, vad skulle jag säga, det har ju kommit ut nu en story som får mycket uppmärksamhet, är ju Al-Shifa sjukhuset i Gaza, som har varit Gazas största sjukhus och liksom haft ansvar för en jättestor del av den sjukvård som, den väldigt begränsade sjukvård man kan liksom fortfarande ge. Den har ju varit under attack nu under 14 dagar, varit under belägring, ockupation, och det är andra gången som den är, som den har liksom attackerats. Det skedde ju förra året i november, där man, där Israel beskrev det som att man hade besegrat då Hamas, för man hävdade ju att det var en command structure som sjukhuset fungerade som, och man hävdade att, kom ihåg att det var, de släppte filmer och det kom ut filmer där de sa, här har vi hittat vapen och grejer. Och sen så var det ju massvis av tidningar och medier som kunde poängtera att, fast mycket av de här, så att säga, bevisen, en hel del av det såg doctored ut. Yeah. Vapen, saker som hade flyttat, saker som hade lagts dit, tagits bort.
It sounds like they, it's almost like they're not even trying hard to disguise what they're doing. You know what I'm saying?
Ja, så det var mycket, mycket anklagelser om bevis som hade fabricerats. Sen så kom det ju en ny video där i november, slutet av november, där Israel hävdade att man hade hittat flertal tunnlar under sjukhuset, som man då menar, kolla här, är, vad mer bevis behövs det ju på att det här är liksom en Hamas-byggnad, så att säga. Men även det har ju ifrågasatts en hel del kring att så här, hur mycket säger det, är tunnlarna kopplade till sjukhuset på riktigt? Är liksom, ja. Jag bara påminner om den diskussionen som fördes då där i november. Men huvudpoängen var att de hävdade att man hade då routed Hamas från den här platsen. Men nu i mars så skedde ju en ytterligare attack mot det här sjukhuset. Och guess what? Man menade att de är tillbaka, Hamas. De har regrouped.
They went back to the place that they've been run from.
Ja, och därför, därav måste man attackera stället igen. Och så har man då belägrat det här sjukhuset nu i 2 veckor. Och först nu då, i dagarna, så har man lämnat sjukhuset. Och nu kommer det ju massvis av olika rapporter kring statuset på det här sjukhuset. Vad har man hittat i det, runt omkring det? Och jag menar, Israels, vad kan vi säga så här? Deras, Israels version är att de har, återigen då, besegrat Hamas på det här sjukhuset. De har gripit 200 terrorister, kallar de det. De har gripit ytterligare hundratals till människor som är misstänkta för olika saker. De hävdar också att de har hittat vapen och intelligence throughout the hospital. Och det sjuka, det kredibiliteten i vad som kommer ur liksom den israeliska krigsmaktens, vad de, deras version, det har, man har ju liksom, jag vet inte hur man kan tro på någonting som kommer där ut, för det finns otroligt många, och inte bara från det som har skett nu sedan oktober, men även innan dess, saker som de har påstått. Folk som de säger, nej men första versionen som kommer ut är A. Och sen så långt senare kommer ut en version B som visar på någonting helt annat. Men även om man tror, även om man köper det här. Mm. Så om man köper att, jo men det var Hamas-soldater som kom dit tillbaka. De har tagit över sjukhuset igen och vi har inget annat val än att gå tillbaka och besegra dem. Även om man köper den versionen, så är det bara så här, talar inte också det för det orimliga i hela den här strategin? I form av att, jo men vi ska fortsätta ha hjälp folk, bomba det här stället tills Hamas är besegrat. Går det att de tror fortfarande att det går att besegra det här militärt.
It's still against the Geneva Convention.
Jo, men jag menar om man nu ska vara, vilket jag obviously inte gör, men om man ska köpa deras version, så menar jag bara att det här vittnar ju om att det inte funkar. Ni sa ju i november att ni hade besegrat dem här i norr, att ni hade kört ut dem från sjukhuset. Och sen så ska ni göra samma sak igen. Och vad tror ni kommer hända då, om man då återigen köper er version? Vad kommer hända om fyra månader igen? Kommer de inte komma tillbaka igen? Och måste ni göra samma sak igen? Eller liksom, det bara vittnar om att även om man skulle köpa deras version, vilket vi inte gör, så vittnar det om hur orimligt den här strategin är. Men å andra sidan så finns det ju massvis av annan information som kommer ut, som vittnar om att det är hundratals människor som ligger dödade, mutilated, runt om och i det här sjukhuset.
Families.
Hela familjer är det vissa versioner. Man kan ju också säga det här bara för att ha det sagt. Det är sjukt mycket olika uppgifter som florerar just nu. Och det är ju svårt att sålla vad det är, vad det här är. Men allt ifrån Dora och Israels version till andra versioner om att det är, jag såg någonting om att det var till och med folk som var hopbundna och hade blivit överkörda och liksom, så allt däremellan finns, om man säger. Men om man läser, jag vet inte, CNN, BBC, då är det mycket, även Al Jazeera, då är det mycket just att man har hittat en hel del döda människor där omkring liksom. Och det man också kan konstatera är ju att sjukhuset inte längre fungerar. Det är ju helt och hållet ödelagt. Så att och det skiljer ju sig från då förra gången där byggnaden eller åtminstone stora delar av den var intakt. Så nu är det ju, det finns bilder, jag vet att DN hade bilder, men även från den här CNN-artikeln så har de gjort som en slideshow där man kan se hur området såg ut innan och efter. Och det ser ju ut som en, jag vet inte. Ja, det ser ut som en, är det en atombomb som har släppts där? Yeah. Eller jag vet inte, det ser bara helt...
Like a post-apocalyptic scene.
Det ser verkligen ut så. Så att det är, ja. Att väldigt mycket människor har dött här. Det är ju, känns ju inte otroligt alls. Utan det känns ju som att det är uppenbart att det är det som har hänt. Men... återigen så är det så mycket kring det här igen, det här med att man repeterar sig och man bara, vad mer finns att säga? Man har försökt appellera till folks, till reason, till folks känsloliv, alltså till folks känslor. Det är därför det här med barn är så återkommande, dels för att, jag menar, det är ju bara statistiskt otroligt mycket barn som har dött. Men jag tror att mycket av det kommer också från en viss desperation när man lyfter barnen i att så här, men om ni inte, ja, ni bryr er uppenbarligen inte om de vuxna. Och definitivt inte om männen. Inte om kvinnorna. Men barnen då? Alla bryr sig väl om barnen. Men nej, uppenbarligen inte det heller.
That's how I feel with the shootings. And this, the mass shootings and school shootings is like, nothing? You don't care about anything? It's insane, man. It's...
Och det enda som fortsätter komma, när man kollar på de här som fortfarande då blint stödjer Israel och vad Israel, alltså inte stödjer Israel per se, utan bara, jag snackar specifikt, fortsätter att stödja den här militära operationen som de kallar det. Om man kollar på vad de skriver, då är det fortfarande, det enda de fortfarande pratar om, det är, jo men Hamas, alltså Hamas startade, menar de, så där har vi allting som följer okej. Eller Hamas var på sjukhuset, därför är allting som kommer efter det okej. Och sen andra versioner av det här är ju någonting man också sett återkommande. Det är från en person som skriver mycket i den här frågan. Och som utger sig för att vara en, ja, lite av en expert i de här frågorna. Ett argument som den här personen lyfter är, om Israel försöker förinta palestinierna så är de sjukt dåliga på det. Då skulle man förstås bomba och skjuta ihjäl precis alla som samlas utanför då det som kvarstår av Al-Shifa. Men det gör man inte. Det här är liksom ett seriöst argument som de här människorna lägger fram.
As like, this isn't a genocide because...
De står ju där. De...
If they really wanted to kill them all, they would kill them all.
Exakt. Och
They're trying to do it in a way that they can pretend it's not. It's like, come on, man. Mm. It's obvious that they can't just, nobody could watch them napalm an area. You know what I mean?
Men det är liksom, jag tycker att det är bara en sån...
Moving the goalposts.
Alltså dels, precis. Alltså det, nej, men det är bara en sån helt befängt argument. För dels så... dels så underskattar man, tror jag, hur lätt det skulle vara att ha ihjäl alla palestinier. Mm. Yeah. Jag menar, det är som att det är bara knäppa på med fingrarna att det sker. Men mer än det, så liksom kolla på, ja, i princip alla folkmord genom historien. Right. Det är ingenstans där det är så att man måste ha ihjäl alla.
Right.
Det är liksom, i alla folkmord i princip, så finns det ju medlemmar ur gruppen som har utsatts som lever och som överlever och som inte attackerades.
Right.
Det betyder ju inte att det inte skedde ett folkmord. Det behöver inte vara så att du måste ha ihjäl prick alla, eller ens 90% eller 80% för att det ska räknas som ett folkmord.
Så det är bara, that's what I mean by the goalposts.
Det är bara så liksom... Det är bara så befängt att man bara på riktigt kan inte bara tänka det här, men också skriva det, publicera det. Mm. Vad mer kan man säga då? Det är som sagt, av de som jag läst upp här, jag nämnde det finns tusentals olika källor, jättemycket information om det här. Jag tog upp CNN, BBC, Al Jazeera, som är tre av världens mest kända då, nyhetsmedier. Då kan det vara värt att veta också att Israel, som man gärna då benämner som Mellanösterns enda demokrati. Det är någonting vi har hört och fått höra mycket.
Despite the vote, you mean the vote in Turkey that just happened?
Nej, men jag menar despite allt.
Yeah.
Despite allt, så är det här någonting som vi får höra mycket av.
Mm.
Men då har man ju i Israel nu har skett en utveckling där Israels parlament, Knesset, har röstat för en ny lag som skulle kunna göra att nyhetskanalen Al Jazeera får sändningsförbud i landet. Och man har då också lagt fram en resolution, eller man kan lägga fram en resolution enligt då det här nya lagen. Om utländska medier på något sätt skadar den nationella säkerheten, då gör den här nya lagen att israeliska regeringen kan lägga fram en resolution som utfärdar sändningsförbud. Och den här lagen då röstade man igenom, men då därefter så gick ju Netanyahu ut snabbt och sa att han direkt skulle agera för att stänga ner Al Jazeera.
Men...
Och på Twitter så har han kallat då, så kallade han också Al Jazeera för en terroristkanal.
Stop it.
Mm.
What do they call themselves, man?
Men det är bara, jag vet inte. När man lägger så mycket fokus på just det här med regionens enda demokrati. Och sen så bara, fast det är också...
Right.
De ska också stänga ner liksom internationella nyhetskanaler som rapporterar på ett sätt de inte gillar. Låter inte jätte...
Democratic.
Nej.
Not at all. Sounds more authoritarian.
Och man har ju tidigare sagt att Al Jazeera, de har Hamas-kopplingar och den här anklagelsen. Jag vet inte, jag tror att det redan har passerat gränsen för det komiska, nästan tragikomiska.
Yeah.
Det här med Hamas, alltså hur lätt man slänger Hamas på alla.
Yeah.
Jag tänker nästan att det är den här Oprah-memen, så, you got a car,
yeah.
you're Hamas, alla är Hamas, FN är Hamas, Al Jazeera är Hamas, vi är Hamas, för att vi liksom, det
är... I was in the prep for this episode, I was looking up some stuff, and there's this, because there's a whole backlash in internally at CNN, they're starting to come out because the journalists are frustrated that from on up high at CNN, the executives are slanting all of the stories and making things go through an Israeli lens. And now there was a meeting and it's been leaked, some audio from this meeting. I was trying to find the leak, but I couldn't find it anywhere. Mm. Sorry, y'all. But there's articles about it and with the transcript or whatever of what was said. But this anchor, Christiane Amanpour, you know her.
Oh, right? Legendarisk.
Exactly.
Anchor.
And PBS in America too, like she's on that as well. But she was in this meeting vocal about their coverage, and I thought that was good. And there's an interview with her talking to one of the advisors, Netanyahu's advisors, about that well-covered food when they were the aid was let in, and then they shot up all of these people that were trying to get some food. And she was talking to the guy about it and how it wasn't an organization that let them in; it was Israel that let in these trucks. And she was talking about it, and then the guy you made me think about just now about the you Hamas. He was like, well, maybe it was Hamas. Mm. The dude says that, that maybe it was Hamas that, because they want to get food. And it was crazy that he found a way to make this a Hamas thing when they're the ones who let in these aid trucks and they're the ones who are responsible for the security of it. And she just seemed baffled that this dude would even say this on. She just, oh man, she pushed back though, but it wasn't on a CNN thing. This was on a PBS thing, which is different. I guess rules than CNN, but yeah, I mean, I'm glad that internally CNN's getting held their feet to the fire, and that's the channel that I watch the most, and I've seen the difference in coverage.
Precis. Det är i början av mars som den här storyn kom ut, och den kom ut i bland annat The Intercept, Fox News rapporterar om den, Business Insider, Jerusalem Post skrev också om det. Så att det här, om ni vill läsa mer om just den grejen, alltså att hennes att hon gick i bräschen för att call out vad hon tyckte var double standards i rapporteringen. Det här har vi ju sett i, även i Sverige, att vissa kanaler och sånt där har fått hård kritik för sin coverage.
Yeah. It's like you're watching your friend do something bad. Like, how long do you defend your friend? Like, if I'm beating Sandra behind closed doors, you're gonna stop me right away. You know what I'm saying?
Trying to make it the first time, but obviously.
Exactly. Like, you see your friend doing some foul shit. You gotta step in, man. It's time for everybody to step in. Your friend's doing some foul shit. Like, it's not always you're not always right.
Man,
sorry, Sandra. I'm sorry.
I den här Al-Shifa storyn, så skriver ju till exempel BBC också, och CNN, de rapporterar om de senaste siffrorna. Och det står så här. Så här skriver BBC, jag bara läser upp vad de säger. The war began when Hamas fighters stormed into southern Israel on October 7th, killing about 1,200 people and seizing 253 hostages. About 130 of the hostages remain in captivity, at least 34 of whom are presumed dead. Okay. More than 30, och nu kommer vi då till svaret. More than 32,800 Palestinians have been killed and 75,000 injured.
Jeez.
70% enligt the Hamas run health ministry uppges vara kvinnor och barn.
Hamas.
Så 32,800 döda, 75,000 skadade. Varav 70% av de dödade uppges vara kvinnor och barn.
I wonder what percentages do they count as Hamas?
Yeah.
You know what I'm saying?
Yeah,
it's like, that's who you're supposed to be going after, right? Because it feels like you're going after civilians.
Ja, det är mycket, det är så mycket här. Det kommer så många stories hela tiden. En annan grej som kom ut i allt det här är ju en biståndsarbetare från en organisation som heter World Central Kitchen, som är en ideell organisation, och idag kom en story om att 7 av de biståndsarbetarna har dödats i ett israeliskt flyg, i en israelisk flygattack. Bland de döda fanns australiensiska medborgare, brittiska och en polsk medborgare. Och det här är bara en story av så himla många, men man har liksom visat upp deras lemlästade kroppar in till deras pass. De här människorna var där för att hjälpa till med den här otroliga svälten som är pågående. Och de bombas ihjäl för det. Och med tanke på hur lite som krävdes när man skulle dra in det här stödet till UNRWA. Då kom man där, diskuterade vi ett avsnitt för ett par månader sedan. Hur lite som krävdes, det här var ju strax innan, var det kring årsskiftet den storyn kom ut. Så är det bara så mycket nu. Om man skulle göra en lista på alla anklagelser mot Israel nu, i och med den här det här kriget, folkmordet. Och ändå så har man inte dragit in något stöd till dem. Ändå så fortsätter, jag menar USA håller på, man pratar gärna om att man försöker hålla Israel borta från att göra den här invasionen i Rafah.
Mm.
Man pratar om, gärna vill man slå på hur mycket aid man skickar in. Men samtidigt så skickar man ju fler vapensändningar. Mm. Och trots allt det här, trots alla de här anklagelserna, allt det här, det är bara så befängt. Och det, igen, det finns, jag vet inte hur mycket mer man kan säga om det, annat än att det här var ju någonting som jag kände från början och har känt länge kring den här konflikten. Men jag menar, det finns ingen chans att det här som palestinierna utsätts för, hade det varit europeer eller liknande.
Yeah.
Det finns ingen chans. Det finns ingen som helst jävla chans i världen att det hade tillåtits.
It's crazy that it comes down to that, what people look like. Like people looking like your neighbor. How much it affects, you know what I mean?
Ja.
Willingness to support.
Men också hur allting positionerats, i att det har, oavsett liksom hur det ser ut i verkligheten, så positioneras det ju som det demokratiska, civilized,
yes, yes,
Israel,
well said, yeah,
mot de här liksom barbarerna.
Yeah.
Och genom historien så har det alltid varit okej för liksom de civila, eller vet du det, de civilized,
to act like barbarians,
att brutalisera,
yep,
de som man utmålar som barbarer. Och det är ju, jag hårdrar det, men det är ju ungefär det comes down to, tycker jag. För det, igen, jag bara ser inte att det här någonsin skulle tillåtas om det inte var,
hell no,
att det är palestinierna.
Let it be Norwegians. They'd be right over here, man.
Men ja, vi fortsätter med de här uppdateringarna. Igen, det mesta tror jag vi har sagt. Men när det kommer såna här stories så känns det viktigt att också ta upp dem. Och peka hur befängt det är. För det är lätt, när man blir bombarderad av det hela tiden.
Yeah.
Det är lätt att bli desensitized. Och att så här, ja, det kanske inte är så konstigt att man har liksom helt förstört regionens viktigaste sjukhus. Ja, det är väl inte så farligt. Jo, men det är
yes,
det är farligt. Och det är ju liksom många nu krigsbrott vi har fått se i det här.
Yep.
Okej. Jag sa att det skulle bli lite mer serious.
You saw Netanyahu threw his toys on the floor when the US didn't support them in the latest UN.
Nej, beskriv vad han gjorde när han threw his toys on the floor.
Cancel the meeting.
Ah, det är den.
About Rafah.
Mm.
Well, I'm not going to, but eventually they did have the meeting, but he canceled it right away as soon as the US decided
not to
vote.
Han ville markera lite, liksom.
Yeah, so you mean, that's why, this is why old people don't need to be in power. He does not care about the outlook of the country 20 years from now. He's probably not going to be around. And I mean, I'm voting for Biden, but I don't think his old ass needs to be in power either. But I think it's way more dangerous to have Trump. But old people need to just back down.
Du är lite mer pragmatisk i den här frågan i form av att du inte är ett fan av Biden egentligen, eller?
Right.
Men
right, I think he's too old.
Mm.
But before October 7th, I thought he was doing a good job.
Mm.
Now he's failing the country. Mm. When this is a chance to take it to the next, this is a chance to literally, like, you could turn your back on Israel right now and nobody will blame you. Fucking have a spine, bro. Oh. I think he's so old that he thinks everybody be with him.
Det är så himla också viktigt att komma ihåg, tror jag, när du säger turn your back. Det är så mycket som finns emellan där.
But he could turn his back on him.
He could, men jag säger också, och det är det som är, för jag menar, det är många som man av goda skäl är otroligt besvikna på hans hantering av den här situationen.
Mm.
Men jag tror att många av dem som är besvikna, obviously inte alla, men en del av dem, de skulle inte ens kräva att han turned his back. De skulle bara kräva en, visa någon form av spine, visa att det finns någon form av gräns eller någon form av så här,
sanction,
hit, like, men inte sanctions längre. Men yeah, det jag tror att det är det som verkligen har pest så många av nu, är det här med att det verkar som att trots de här sjuka siffrorna vi ser, trots den här otroliga förödelsen, så är det fortfarande som att säga, ja, and you got free reign. Yeah. Det är det som exactly. blir en sån otrolig double standard.
And it's not just free reign if you're given support.
Nej, nej, exakt. Free reign so med våra, yeah. våra hjälpmedel här.
You say, all right, do what you want to do, but we're not helping. Even say that, but the he's going, yeah.
He
don't understand. He don't understand where we're at. Mm. We don't, we're not with that all Israel anymore. America not with that shit.
Nej, och för att förtydliga, det jag försöker säga är inte att jag hade nöjt mig med de förklaringarna. Jag säger bara att han har inte ens gjort det bare minimum.
No.
För att
you know what their bare minimum is saying, well, we would have voted against it, but y'all didn't denounce Hamas enough, so we're just not going to vote. That's what, that was them taking a hard stance, and then he threw his toys on the floor.
Men
fuck out of it.
The Daily New York Times pod gjorde ju en, nu var det ett par veckor sedan eller någon månad sedan tror jag, där de intervjuade mycket, många amerikaner, många av dem var muslims också, och hur många det är som nu egentligen tar sin hand från Biden att så här, jag kommer inte rösta för this guy längre. Och de, nu minns jag inte vad hon hette, men det var någon kvinna som till och med hade jobbat för Biden i ett av de förra valen eller valrörelserna, och som nu, trots risken som finns, säger jag kommer bara inte rösta på någon.
Mm.
Och den strategin är ju,
I prefer that though. Don't vote for Trump.
Nej, men det är ju fortfarande intressant att det, om tillräckligt många gör så att de bara inte vote. Alltså det blir bara en matematisk grej till slut att många av Bidens röstare skippar att rösta på honom, men Trumps röstare fortsätter rösta på honom. Då blir det ju Trump som indirekt så hjälper man ju Trump.
Jeez.
Fast det man egentligen vill ju bara att markera mot Biden. Det är ett tufft val.
It's a democracy.
Mm-hmm.
I get it.
Det är
tufft. If I wasn't so afraid, I mean, this is a time, I'm not a Democrat, but this is a time when I would be open to, if some Republican came out like, really, that wasn't a goddamn Trump, that I'd be like, all right, I'm gonna vote for this Republican to send a signal to the Democrats that they don't have everybody like they think they do.
Mm.
But they just have to, they happen to be up against the worst possible person. So it's almost like, that's why they can do whatever the fuck they want right now.
Mm.
So this is when they're really putting themselves out there. We're gonna talk about it more on Ingrid Till when we're talking about the, we're gonna be talking about the US election. That is a very important election. But.
Mm.
Man, yeah, but let's go light, yeah, man. I'm really
innan en sista grej som jag lämnar er med. En, för den kom nyss, nu i den 2 april när vi spelar in det här.
Okay.
45 minuter sedan så publicerade International Rescue Committee en rapport då, okay. om de har fokuserat på just gravida kvinnor i Gaza. Vi sa ju den här siffran med 70,000 eller 70% av de dödade har utgjorts av kvinnor och barn. Här är bara en liten sammanfattning av International Rescue Committee. 37 mothers have been killed each day since October 7th. A rate of one mother every 2 hours. Approximately 60,000 pregnant women in Gaza have little to no access to adequate prenatal health services. At least 183 women are giving birth in Gaza every day, and most do not have access to midwives, doctors, or healthcare facilities during or after delivery. Only 2 of the 12 partially functioning hospitals in Gaza are able to provide maternity services from a total of 36 hospitals that were functioning before October 7th. As of December, over 155,000 pregnant and breastfeeding women were at a high risk of malnutrition. This number would have risen exponentially since then. Och det man kan också lägga till är mängden kvinnor då som har förlösts med kejsarsnitt fast utan bedövning.
Oh my god.
Så att, men
like you said, if it was European women they probably care. God damn it.
Ja. Yeah. Okej, okay, läs den rapporten om ni vill. Den heter så mycket som Pregnant women and mothers in Gaza are fighting to keep themselves and their babies alive amidst healthcare collapse. Från International Rescue Committee. Vi tar en till paus. Vi är tillbaka strax.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Okay, vi är tillbaka.
Don't forget the laugh. No.
Crazy plug, I said.
I knew you were going to like that, man. Mm-hmm.
Loved it. Loved it. Vad vill du prata om nu, John?
Man, something, yeah, we got to go light to wrap this episode. We have, I mean, it's, I don't, you know, I'm a happy-go-lucky person. Mm-hmm. And I don't, but it's just harder and harder every day to try to find positivity in with this going on, man. I'm thankful that I can see the stuff happening. I feel like I am thankful that I'm aware of it. I don't know if 10 years ago I would have been so open to even looking.
Caring. Or,
yeah, nah, I wouldn't say caring, but just not even stuff coming across me. It is possible to hop into a bubble, man. Mm-hmm. But I am glad I feel somewhat knowledgeable of what's happening in the world, but what's happening in the world really, really is a really heavy thing, man.
Mm. But do I hate that nothing positive, are there?
Yeah. April Fool's Day was yesterday, so that's good. That's always good. No, but something's good.
Mm.
You could get high in Germany on that green.
Mm-hmm.
That's a positive thing. They finally, we've talked about on this podcast that we've been doing for 45 years now that feels like it. No, but we talked about, I remember you saying, you and Peter, back when we were power meeting, very skeptical that Sweden would ever get on board.
Mm-hmm.
And then there was some movements of a possibility of Germany hopping in, and Germany's fully hopped in now.
Mm.
And they made recreational weed. This is a very key part. Recreational weed legal.
Yeah.
Because this medical stuff, that's the kind of the loophole they use in the U.S. of like, you got to get a medical card, and then they make it really easy to get a medical card, but it is still kind of an extra step. But now in Germany, not only can you get recreational weed, but you can get, what was it? 20, no, how many grams? You can have
25 a month. Det stod såhär, man kan få köpa 25 gram per dag,
yeah,
men 50 gram max per month.
That's a lot of weed, man. That's a lot of weed. I don't know anything about marijuana. How do you say it? Marijuana? Did I tell you about that?
No, what?
Sandra's stepdad. They were talking about weed. And this showed me where, this is a long time ago, this showed me kind of where we are as a country. He didn't know how to pronounce, or pretend that he didn't know how to pronounce marijuana.
Mm.
He was like, is it marijuana? Mm-hmm. Is it this?
Man,
it's like, stop it, man. Mm. Yeah, but the 50 grams is a lot of weed in a month.
Oh, it's a lot of weed.
I couldn't smoke 50 grams of weed in a month. I'd be...
Oh, nay.
50 grams, bro?
Oh, nay.
How much is in a joint?
I don't fucking know.
I don't either, but I think it's less than a gram in a joint.
Oh.
So that's more than two joints a day.
Ja, oh, nej, det är absolut mer än en, om man inte är en heavy, heavy smoker, men ja, det är ett, vad ska man säga, det är ganska stor grej. Jag menar, det är många länder där man har ju kört någon form av liksom avkriminalisering. Eller man har, jag menar, i Nederländerna har man ju, där trodde, eller när man var ung och man fick höra om Holland, så lät det som att det är legal i Holland. Och det är ju inte egentligen, man har inte legalized it. Man har ju bara typ tolererat en viss mängd för personligt bruk och så vidare och så vidare. Men,
and even in Copenhagen with the Christians.
Ja, men precis. Det är ju inte liksom, det här är ju någonting annat som har nu drivits igenom i Tyskland, att det är liksom legalized. Mm. Så det är ju stort. Och de har väl framed it ganska mycket som att så här, det här kommer hjälpa till att få bort det från någon svart marknad.
Yes.
Det kommer att göra att poliser kan ägna sig åt andra brott än att jaga liksom weed smokers.
Like theft at the grocery store now.
I really needed some cookies.
It's gonna be a lot more shoplifting.
Gummy bears, so.
Frozen grapes. I forgot to pay, man. Mm. I was high.
Mm.
The real crimes.
Mm. Men det är fortfarande, om jag förstår det rätt, det är 18 års gräns, liksom.
Och good, man. I think it should be even higher. Whatever, I don't know what cigarettes are there. But I think if they, because I've been thinking a lot about how Sweden would have to do it. And I think you got to be 20 to smoke here, right? Cigarettes.
I mean,
I think the legal age is 20.
Ingen aning.
I think it's 20, but whatever the legal age is to smoke, I think it should be to smoke weed too, whatever cigarettes are.
They could even, go ahead, put it on the pack, man. Put on the weed pack. Show me a fucked up throat. Show me a fetus. I don't know the shit they do on the cigarettes here.
Mm.
Put it on a, you know, show a dude on the couch with no motivation on the back of weed. All of the bad things that you get. Show somebody who's just unmotivated.
Det står att det finns vissa sådana här, förutom åldersgränsen så står det också att det är, man får inte röka within 100 meter av en entrance to a playground or school.
Okej.
Okay. Det står också, jag vet inte om det här det är lite oklart, jag läser från AP News nu, och det står också att German residents age 18 or older and older will be allowed to join a non-profit cannabis clubs with a maximum 500 members each starting July 1st.
This is their loophole in Spain.
Mm-hmm.
Did I tell you about that?
No.
When I was in Barcelona doing that commercial, I was with one of the actors. We were walking around, and we saw a weed logo on a building. And we just went over to check it out, and the lady explained the whole thing. That she was like, you join the club for 20 euro, and then you can go in here, and as members of the club, they can't control what goes on in our private establishment.
Okay.
And then you go in there, they roll you a joint, and then every time the door, it was a lot of security there. Every time the door slid open and shut, it just hit you, the smell. So that's kind of, that sounds like the same type of thing.
Det står också, en viktig grej jag tycker i det här är att det ska ske någon form av amnesti. Folk som har cannabis related offenses som då inte längre kommer att vara olagliga, att de, många av de fallen kommer att bli reviewed and in many cases reversed.
Nice.
För det känns ju ändå viktigt.
Yeah, man, it's gonna be some former drug dealers coming out who've been having these plans of how they're gonna take the game over now. And the game gone. You know what I mean? It's like no black market anymore. How is this not bad?
Mm.
I mean, how is this bad, I should say. How is this bad?
Oh,
I'm high.
you are high as we speak. Nej, men det finns ju inte, det är inte utan kritiker. The German Medical Association opposed the law, saying it could have grave consequences for the development and life prospects of young people in our country.
Okay, I
so
get that.
So did the union representing German police officers, which called it the wrong signal.
I get that because, you know, weed won't exist. if you don't legalize it, it won't ever get here.
Mm.
So, yeah, no, it makes no sense at all, man.
Mm.
Regulate it. I really think all drugs should just be regulated.
They took it all drugs.
All drugs.
Heroin.
Heroin, whatever. I think it should all be regulated.
Mm.
And you should have to get, like, check your mental health and all that stuff before you can get whatever, depending on the drug. Meth?
Because my meth, I don't like the meth I get. No, I really do think all drugs should be regulated. I think, where was that, Portugal that did it?
I can't remember.
There's some European country that had it where they were testing to see, like, yeah.
Men oavsett så känns det fortfarande som att det är väldigt långt borta i Sverige. Jag håller fast vid det här med att jag... Jag ser inte mycket...
This doesn't give you hope, this story.
Jo, på ett sätt, obviously. Men samtidigt så är ju Sverige är ju på något sätt unikt motståndskraftig mot allt vad liksom common sense och vetenskap säger i den här frågan. Det är inte det verkar handla om i Sverige, utan det handlar snarare bara om en konstig så här moral eller en så här grej där man har känt att nu har vi gjort bestämt oss för att göra så här och vi ska fortsätta göra det. Även om jättemycket pekar på att det inte blir ett bra resultat. Vi ska fortsätta med det för att det är så vi alltid har gjort. Och det kommer från politiker. Och länge, länge, länge var det ett motstånd att ens diskutera den här frågan. Alltså jag har väl dragit den här storyn förut, men alltså när jag skrev när jag gick min journalistutbildning så skulle man ju göra ett typ examensarbete eller någonting sånt. Mm. Eller kanske inte var examensarbete. Man skulle göra som ett stort reportage. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang det var. Och jag ville skriva om den svenska liksom narkotikapolitiken.
Are you sober?
Jag var high as fuck när jag la fram det förslaget. Nej, men jag sa det att jag ville skriva om det här. Och specifikt om inriktning på liksom politiken vad gäller liksom cannabis och weed och så vidare. Och jag fick ett sånt otroligt motstånd även från lärarna. På ett sätt som jag tyckte var så här. Jag bara, alltså, jag kommer ihåg att en av dem sa, nej men det är ju olagligt. Så varför ska vi diskutera det? Det är ju bestämt. Och jag bara så här, men so since can... when är det, det här ett argument? Att säga, jo men... Ja, men det var sån helt total så här, nej, det här är inte, det blir inte seriöst, det är inte liksom en seriös fråga att diskutera. Jag var bara så här, aha.
Wow.
Och, you know me, när någon håller på så då blir jag bara ännu mer envis att säga, jo men jag ska absolut göra det. Så det
och
jag,
fick,
jag gjorde det till slut. Och jag fick VG på den om jag inte minns fel. Men det är ju mycket, som sagt, det här motståndet har ju funnits, även om det har börjat ske lite uppluckring på senaste åren. Johan Wicklén, shout out till honom.
Shout out, I was gonna mention
den här podden. Han släppte den här boken som är väldigt bra, som heter Vi ger oss aldrig. Mm. Så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket. Den kan ni gärna läsa, ni som inte har gjort det. Men där tycker jag också, jag menar, det är ju lite så här som vi snackar om, det här, den här, att det inte direkt handlar om vetenskapen, utan det handlar om det här med bara, man har bestämt sig. Och tyvärr...
You don't think it's a bit of a... fear of conflict?
På vilket sätt like, fear of conflict?
We don't want to take the discussion. It feels like that.
Nej, men jag upplever att det finns ändå, jag har inga liksom färska siffror på det här, så don't quote me. Men min bara personliga känsla, om man ska säga så, är ju att obviously så känner jag många som har dabbled med weed. och som därav också är rätt positiva till det. Men jag känner också många i min egen ålder hade köpt in det på whatever som svenska staten har sagt om knark just. De har köpt in på det och bara fortsätter regurgitate. Yes. Och de upplever jag, när man har haft diskussioner, så upplever jag att de är precis lika motståndskraftiga mot whatever så här, statistik eller vetenskap eller exempel man tar upp.
Yes.
Det spelar ingen roll. De kan typ avsluta diskussionen ibland med att bara säga, nej men jag tycker bara inte om det. Punkt. Det har jag varit med om massvis av gånger.
Bruh, and the gateway drug thing is like, are we serious? Like, I mean, I've never, like, it's kind of a mindfuck for somebody who's not from here when I really experience Swedish people as a in general, like educated people, like curious and educated people that seem to be more, have a base knowledge about more things than the average American. That's how I felt. And then when it comes to this, it felt so ignorant. Like when I'm talking, it's almost like the mind fuck I get when I can't get a job here, even though I've been socially, I feel like a social top of the pyramid when I'm talking to people that are like so interested in you being American. Oh my God, blah, blah, blah. And then I try to get a job and it's like, oh shit, you're an immigrant.
Mm.
It's almost that same type of mind fuck when I'm talking to somebody about marijuana. Really?
Mm.
They're talking about it like, and the fact that it's classed as the same as heroin? all of this stuff. I'm just like, damn.
Mm. Men, shocks. Jag tror att, och igen, don't quote me, för jag har inga siffror på det. Men jag, min bara känsla är att det här, politikerna har kört länge på det här. Det är liksom populism och det är... Mm. Det är liksom mycket propaganda också i det. Det är, man har bestämt sig för det här. Och jag upplever att mycket av folket har köpt det och tror på det. Och därav så har det ett ganska stort stöd fortfarande att upprätthålla det här förbudet. Skulle jag gissa. Igen, det här är bara en känsla och gissning.
You don't think that you can use populism the other way?
Jo, det tror man kan använda saying, populism.
No, I know, I'm saying you don't think it would work if a politician used a populistic... speaking in order to prop themselves up in support of legalization. You don't think that will work?
I don't know. Det är inte många som har försökt sig på det liksom.
Like it feels like something like one of these parties is out there. It's a fucking layup. It feels like if you could talk about how much money, if you could use examples from around the world of how legalization at the very least propped up an economy.
Mm.
With some states in the U.S. being your example, Colorado and Washington, how Colorado paid off all their debt and the schooling for, I forget all of the statistics, but Colorado changed their economy by legalizing weed, and they were being one of the first states to do it.
Mm.
Yeah. The only side, the downside, I don't know, is the last time you've been in New York or D.C.?
New York,
when you saw me?
2017 were there. 2017.
Okay. It wasn't legalized yet, or decriminalized, but New York smells like weed now.
Mike saw that. Yeah.
Last time I was there, I was in Jersey too. I wasn't even in New York, and I went to stop at the gas station, and it smells like weed.
Yeah, okay.
So that's a bad thing.
Vi har diskuterat den här frågan massa gånger förut, och obviously, självklart finns det baksidor till liksom cannabisbruk. Jag tror inte att någon av oss sitter och säger att det är okomplicerat eller att det är liksom bara släppt det helt fritt utan kontroller och att vem som helst ska kunna göra det, utan det finns massvis av baksidor. Jag har sett folk som har hamnat i skiten på grund av bara weedbruk liksom.
Yeah.
Och hur det kan sabba ens ambitioner och liksom, och ännu mer då, ju yngre man är desto värre verkar det vara att hamna i det där. Så det är inte det vi säger, men...
It seems like an easy way to control that.
Det är bara så... Som du, lite som du säger, det är ignorant. Det är svenska förhållningen till det här. Man är bara så ovillig att ens lyssna och ta diskussionen på allvar. Och det, förhoppningsvis blir det svårare att fortsätta ha den hållningen efter vi ser ett land som Tyskland legaliserar.
Ja. Yeah. Okay.
That's it för den här veckan. Vårt huvudavsnitt åtminstone. Vi kommer tillbaka med en grej till. Eller någonting annat?
Ja, men... We're ready for y'all.
See you.
Peace.